A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Kalle Alvén. Och det var så att i slutet av februari så åkte jag ner till Skåne för att träffa Kalle. Kalle är ju både jägare och entreprenör. Han driver någonting som heter Godsjakt, där han totalt har examinerat 9000 jägarexamenselever. Han har jobbat i Afrika med jakt i 2 år och rest över egentligen hela världen för att jaga. Totalt så har han fällt över 100 olika arter. Väldigt stor skillnad på Kalles jakthistorik och karriär om man jämför med min. Och jag kände att Kalle verkar vara en intressant person att prata med. Så jag åkte ner i slutet av februari för att träffa Kalle. Vi var även ute och pyrschade lite dov. Och hur det gick, det ska ni få höra i podden. Kalle har en förkärlek för just rådjur och har under många år arbetat med förvaltning av just rådjur. Men innan vi lyssnar på avsnittet med Kalle Alvén så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Och då tänkte jag ringa upp Mattias Westerlund som var med i podden under säsong 1. Ett avsnitt som jag verkligen kan rekommendera. För att prata lite grann om kläder, vad man ska tänka på och ha på sig och packa när man är på kanske lite mer äventyrlig jakt.
Hundskolan.
Hej Mattias, det var Daniel Da Silva här.
Hej Daniel, hej!
Hej, vet du vad? Jag skulle vilja prata lite grann med dig om hur det är att vara ute i naturen kontra kläder, vad man ska tänka på då.
Precis, precis. Det är ju en hel del. Mitt jobb handlar ju till stor del om att vara ute och framförallt många gånger tyvärr i dåligt väder.
Och flera dagar va? Så övernatta i tält. Och det är liksom en äventyrlig jaktform du håller på med ganska ofta.
Det är ju oftast en äventyrlig jaktform och många gånger i väglöst land. Då. Här är det ju lite olika. Ibland är det kanske så att man är ute om man tar fjälljakten mot ripa till exempel, att man gör dagsturer. Men många och mer vill ju också ligga ute i tält till exempel och övernatta på ett område.
Och om man gör det, om man är ute i ett par, tre dagar och övernattar i tält och så vidare, har du något bra tips på vad man ska tänka på när man packar och gör i ordning allting inför gällande kläder?
Absolut, det har jag. Jag tänker så här att man, när man är ute i några dagar så ska man, har man tur och det är fint väder så kanske man vill gå i en skjorta. Om man har som tur, de flesta kommer ju att jaga de första veckorna på jakten. Om man då tänker sig det så skulle jag skulle ha ett par byxor. Det finns en som heter Pointer Pro som är en favorit. Den är tunn men den är vattentålig. Oftast är det ju blött och dagg när man börjar på morgon. Men just det här att bli det varmare kan jag snabbt ventilera, gå upp. Kanske gå bara i skjortärmarna om man har riktigt tur. Men oftast blåser det så då brukar jag ha en liten väst. Så att jag sätter på mig en väst också. Mm. Och när det då blir kallare eller om det börjar regna, då brukar jag ha Pointer Pro-jackan där. Men den har samma funktion. Om jag och du skulle gå och se liksom hunden stå nu och så vill göra en snabb rush upp mot den här, att man kan snabbt öppna och ventilera ut över skottsvärme så man inte sen blir blöt eller börjar frysa när man kommer tillbaka till kampen.
Ska man ha olika byxor med sig då? Alltså ett par som är, eller hur brukar du
tänka? Om jag ska göra en dagstur, då brukar jag välja en byxa som är väldigt, väldigt tålvatten. vatten så att säga och ha ventilation för att klara mig på den. Det skulle jag nog många gånger göra om jag ligger ute också. Men jag skulle, det man lätt kan glömma bort, ni som ska bo i tält till exempel, det är att man kom tillbaka, man har rört på, men nu är man tillbaka där och lägereldens brak och solen börjar gå ner och man har som tur över fjället, eller man bara kryper in och det duggregnar ut och man hör det slå på tältduken. Att man glömmer bort att då vill jag oftast ha en varmare byxa, en varm byxa som man drar på sig, för då kommer man att sitta stilla.
Har Chevalier någon byxa som du rekommenderar alldeles extra kanske?
Det finns ju då en som heter Pointer Pro när man går. Sen finns det ju till de varmare byxorna så finns det en som heter X-Warm. Och så ska de också komma med en ny varm modell som ser jättefin ut, som ett Frost.
Spännande. Mattias, tack snälla för att vi fick prata med dig.
Tack så mycket. Hej, hej.
Jag sitter alltså här med Kalle Alvén, jägaren och entreprenören. Och det känns som vi kommer ha hur mycket som helst att prata om. Välkommen hit, Kalle.
Tack. Jag snackar alltid för mycket, så att jag försöker vara lite lugn.
Vi har hängt i ett dygn nu.
Ja.
Jag kom ner igår tillsammans med min son i Skåne, där du är uppvuxen.
Ja, får texta mig.
Mm. Nej, jag tror att det ska vara ganska lugnt. Men vi har haft det otroligt fint. Du har verkligen tagit hand om oss och visat oss och vi har pratat. Och jag är ganska säker på att det inte kommer vara svårt att fylla en timmas podcast med dig.
Nej, jag kan ju köra en monolog en timme utan att andas om mig själv enligt många. Så att vi försöker, dina öron blöder i alla fall inte under de här ett dygnet i alla fall.
Nej, men jag har ju sugit åt mig så mycket som möjligt. Det är därför jag pysslar med podden också. Det är ju för att lära mig utav olika människor med olika perspektiv på jakt. Ja. Och jag har ju pratat med en mängd olika typer av personer. Och du är ju otroligt intressant tycker jag. Av många olika anledningar. Och idag kommer vi liksom försöka toucha det mesta. Sådär. Jag tänkte vi skulle börja och prata lite grann om vem du är. Och hur du växte upp och lite så. Jag vet att du har växt upp på ett slott, eller hur?
Farfar bodde på slottet och pappa... Alltså han har jobbat lantbrukare, så min farfars far var väldigt duktig lantbrukare. Så han jobbade ihop, så att han började 1900-talet lite, först och främst var en duktig bonde och hade 2800 hektar under plog. Som man säger här nere, jor. Så han var duktig, så han kunde köpt halva Malmö. Nej, men alltså det var verkligen en sån här stad, men han älskar ju, han brann ju för det. Och de i släkten och familjen säger att jag är den första i så kallade, jag brukar inte säga att jag tar någon jägarexamen, så här, grattis du är inte jägare och sånt här, men han var den som var jägare. Min pappa är ju ingen jägare, han är skytt. Han kommer tre VM i ledarskytt, så han skjuter liksom. Men farfars far, Albin då, heter också Albin, heter Carl Fredrik Sebastian Albin. Och han älskade ju, du vet, det bästa han visste var att skjuta räv. Så han satt ute, du vet, det kunde kvitta och kallt, det var liksom där i slutet och hade åtlat, grävt ner någonting och så satt han och väntade hur länge som jag får skjuta räv. Fast han hade flera slott och guds och gårdar, för det var rätt många i familjen på den tiden. Sen är det ju nästa generation, du vet de här tre, de klassiska tre generationer, så att farfar då, de fick ju pågarna, de bröderna fick ju varsitt guds och slott och systern gift sig Bjurström med Ystad, så de hade ju då väldigt mycket Ystad, Ystad Allhanda. Och sen då pappa har ju då två bröder och det är väldigt svårt att generationsskifta. Det är, alltså värdet på gårdar är så stort men det avkastas så dåligt. Så det har varit, det är jättesvårt att... Det är ett privilegium, men det är också väldigt svårt. Och sen tar jag allt sånt. Så jag har ju själv, jag har varit rätt envis, så jag har ju startat med verkligen ingenting och försökt bygga upp allting själv. Och det har aldrig varit pengar, så jag älskar ju verkligen det jag gör. Jag är så tacksam, så jag vill tacka alla jägarexamenselever som har kommit till mig. Jag är från verkligen för hjärtat tacksam att de har varit.
Vi kommer ju komma in på det. Du driver ju någonting som heter Godsjakt, där du... har jägarexamenskurser.
Ja, och det här namnet är ju inte... Det var för att jag höll på... Jag älskar rådjuren. Och jag guidade lite rådjur och höll på mycket med det. Så jag trodde att jag skulle hålla på... en av nära vänners pappa så till man kan tjäna pengar på jakten. Och allt. Så jag lyssnade. Jag läste William Schör innan i Lund, men fick en whiplash-skada. Så jag hade lite svårt att ha haft nattklubb och så vidare. Och då blev det så att jag tänkte att... Om jag jobbar lite mäklare... Så får jag in lite och sen så kan jag då göra lite jakten. Så mitt mål var 40 jägarexamen så lever om året. Och ha så lite kostnader som möjligt. Och så guida lite bockar och så hålla på med det. Och så kunna göra det man älskar. För då behöver man ta så mycket pengar. Jobbar man något som man trivs med, då tröstar man sig själv. Jag har testat olika grejer i livet.
Och jakten kom ju då som en naturlig del för dig, eller hur har det funkat?
När jag var 3 år gammal så sägs det då, det här måste också vara preskriberat, men pappa tog nu 22an och gav till mig och sen sköt jag en hare. 9 år fick jag andra hagelgeväret. Och det är ganska roligt, för när jag föddes fick jag en, för den här är en rolig historia, för förr i tiden, vet du, när man fick vapen med licens som jägarexamen och sånt där, har du koll på det?
Nej, faktiskt inte.
Innan var det så att hade man då jaktmark så var det bara ringa polisen, så fick man pangen. Och då får mamma telefonsamtal från polisen. Mm. Och då är de bara så här, ja, vad är det du ska skjuta? Mamma, du har ingen aning. Hon bara, är det småvilt eller? Ja, mamma, ja, absolut. Så de första vapnen som jag hade, de stod på mamma.
Aha.
Och när jag tog jägarexamen till rätt sätt, då hade jag med mina egna vapen som jag hade jagat med hur länge som helst. Det var ju förr i tiden lite annorlunda. Så att när jag var 9 fick jag andra hagelpangen och den sköt jag mycket leduver med.
Ja. Och det här med skytte kommer vi också prata mycket om, tänkte jag. Och jag vill nästan börja där faktiskt. Ja. Du har ju hjälpt mig när jag har kommit hit. Och vi har stått och tränat med simulator.
Jag var extremt positiv, för att du är ju väldigt, när du tyckte själv att du inte var bra på skjut och du tog inte skott och allt sånt, så finns det ju ingen anledning. Nu är inte jag den, de som känner mig har varit på kurs hos mig, så är det ju så att hund tränar man med 99 positiva kommentarer på en negativ. Jag säger ju inte något positivt i onödan till elever, men din rörelse och allt det är fantastiskt när du sköt. Du klippte skotten och drog, du klippte och drog, men det fixar ju så du blir lite mjukare och la på ett fingerblomman heter det, man la på luftspalten, så kramar du fint. Men du har väldigt bra rörelse då. Fruktansvärt bra kontroll, skjuter jättebra, rätt sätt och rätt teknik.
Tack.
Så att jag tycker att du ska absolut inte hålla igen.
Jag är väldigt tacksam för de tipsen du gav mig. Ja. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. För det finns ju många som lyssnar på den här podden som har jagat länge. Eller även många som inte har jagat så länge. Eller som funderar på att börja.
Och det du, med länge tycker jag är viktigt att diskutera. Ja. För om man gör fel i 30 år.
Då måste du,
det är bättre att göra fel i 2 sekunder och sen göra rätt i en minut. För då har du något rätt. Jag är ju inte en skjutinstruktör som betalar per timme, utan för mig går det bara ut på så fort som möjligt, lära så mycket som möjligt.
Men det där måste jag säga att det var exakt så jag uppfattade det själv. När du instruerade mig så med väldigt små finjusteringar och enkla detaljer.
Folk kan bara ta in 2 ord.
Trygg, så. Ja. Kan du inte berätta för de som lyssnar, vad tycker du är liksom de fundamentala sakerna man ska tänka på för att bli en duktig skytt, om vi börjar med kulvapen?
Vapnet ska ju passa. Mm. Man ska vara trygg. Du ska inte vara rekylrädd och allt, och inte kvitta hur mycket man blundar och ber, så kommer du inte träffa skottet. Liksom blundar och drar skott som de flesta gör. Micke Tam, som är extremt kompetent och duktig jägare, duktig skytt, duktig, så han är fantastisk. Mm. Som du har haft innan, jag tycker så mycket om. Alltså han är riktigt bra. Han hade skyttekurs och då sa han det också, att majoriteten bara blundar, klippte, skotträdda.
Mm.
Och det är som när vildsvinen börjar komma in, så är det ju fortfarande en jaktbutik. Det är ju business som ska tjäna pengar och sälja något nytt hela tiden. Och hela tiden något sånt här. Och då skulle alla gå upp i grövre kaliber. Mm. Om man frågar de flesta älgarna som har dött i Norrland, så tror jag de har dött av en 6,5. Och 6,5 är fantastisk. Mm. Vilken kaliber. Och den heter 6,5 Swedish. Alltså bara namnet gör ju att man älskar den.
Mm.
Tar man då liksom mindre rekyl, så skjuter man ju bättre. Sen tycker jag alltid man ska ha ljuddämpare.
Mm.
Det som blev problemet där då när grisarna kom in, då skulle helt plötsligt alla ha en 9.362.
Mm.
9.362 måste vara en av de dumma kaliberna som har gjort. En tung rekyl som får en tung smäll och sakta, det går sakta att ta ett andra skott. Nu är det fortfarande så att andra skott har man ju för nästa. Första skott ska alltid träffa.
Du har ju ett ganska speciellt grepp om bössan också. Mm. Din vänsterhand jobbar ganska mycket.
Ja, men jag har ju testat jättemycket fram och så här. Och jag låg som Lapplandsjägare i Kiruna och var en sån här GM i fältskytte och allt sånt där. Och tar man då som vi sköt, och stod vi jättebredbent. Och när jag sen skulle skjuta ledare så var man det, så stod jag sköt så också. Och tar man en duktig skytt liksom och står konstigt, så skjuter den ju bättre med än någon som står rätt och liksom kan inte skjuta så mycket. Så man kan göra på många sätt. Men allting går ut och gör så enkelt som möjligt. Så att ska jag skjuta ett djur så ligger heller på 30 meter. Vet inte, jag är där med benstöd och kramar av. Det är en straffspark liksom. Man får aldrig vara nonchalant. Men att man verkligen visar respekt. Mm. Men då tekniken som jag har kommit fram till och testat mig fram och vad som funkar. Och man ser vad som fungerar både för mig själv och för elever. Och då är det viktigt att du hela tiden, man använder aldrig sikta. Sikta betyder att man spenderar tid och tittar på målet och börjar fundera. Utan man tittar bara på målet, går in och skjuter. Allt skytte på under bakifrån.
Vad menar du med det?
Mm. Alltså om du ska skjuta ett stilla djur som står stilla, så börjar man då säga att vi skjuter med en aimpoint eller om man skjuter med en Swarovski liksom med ett, alltså med ett kors och så en rödpunkt. Jag tycker att man ska ha rödpunkter. Så börjar man nere, titta på målet där man vill skott ska, men man ligger lite lägre. Mm. Fingret på, titta på målet på väg in i där man ska skjuta. Som vi tar älgen till exempel.
Ja.
Nedre delen av träffområdet börjar man. Titta på mitten, på väg in kramar man.
Ja.
Inte när man går in och försöker hålla stilla. För då klipper man och drar och hamnar lågt. Utan på väg in kramar man. Och då kompenserar man ju för rekylen också. För rekylen går ner. Då tar man ju på vägen in.
Men du tittar på
ja, man fokuserar. Platsen. Du bestämmer du punkten där du vill skottet ska ta. Mm. Så på vägen in kramar man. Mm. För det tar en stund innan. Och det är precis som nu du sköter.
Gör du det klipper oavsett skotten. Om du har röd punkt eller inte?
Jag skjuter ju antingen med aimpoint.
Ja.
På det vi tar alltid aimpoint. Och så smyger jag allting. Så är jag alltid, jag har en Swarovski Z6 3-18. Trivs jättebra, men jag har haft en länge. 18 är en perfekt förstoring för mig. Jag vill inte ha större, för att när jag skjuter på djur, jag har varit väldigt privilegierad och jag har kunnat jaga och allt sånt. När jag sköt mycket så kände jag att om jag har djur som är i storlek, så att vi känner som dov till exempel, kanske jag kan skjuta på 500 med jättebra form, känner mig lite så kan 400 och 300 känns inte svårt om man är i form. Har man som nu, jag hade ett uppehåll på ett år då, då känns ju 100 jobbet. Då är det fortfarande den fyra, alltså riktmedel heter fyra. Och sen så har man en röd punkt i mitten. Så då jobbar man med den. Så stilla stående, nerifrån, in och krama. Och ligger och skjuter på de här hållen så har jag ju benstöd. Så visar, du vet som jag visade, man sätter handkikarna bak på bakstocken så man ligger stilla i målet. Och så finger på och krama. Allting går ut på att kunna krama. Titta på målet och fokusera. Sen när man är i form och känner sig bättre, då är det också att målet blir mycket, mycket större. Man känner sig nära. Ja. Känns det inte bra så blir det skitlitet. Precis som lerduveskyttet. Lerduvan blir liten och snabb. Kontra den blir jättestor och sakta.
Men berätta om hur du gör med din vänsterarm. För den ser ju annorlunda ut.
Om du pekar. Hur gör du nu om du pekar? Exakt, då har du pekfingret. Bra, då jobbar vi det. Största delen av mitt liv har jag skjutit så här. Jag vet inte om man ska beskriva det. Men,
ja, men med
ja, klassiskt.
Handen krök under.
Och, sen har, så hand, och så har man vänsterhanden för långt fram. Då blir det stel och inte så rörlig. Flyttar man lite bak så blir det mjuka, snabba anläggning. Sen börjar man nere. Det visar jag också dig.
Fast du pekar ju med fingret.
Så den sätter jag framstocken. Och sen tar jag vänsterarmbågen och låser upp. För jag skjuter med hela kroppen och höfterna. Och så står jag mindre än axelbredd. Så istället kontrar man de militära. Vi är ju inte 20 längre. Det är ett tag sedan vi var 20 och man militära. Då står man väldigt brett. Står man brett, som de flesta gör, så skjuter man bara med armarna. Helt katastrof. Man ska ju använda hela kroppen, ta rekylen överallt. Och sen är det många som skjuter med att de tar upp, som högerskytt, de tar upp högerarmbågen. Tar du upp högerarmbågen, då spänner du, så kan du ta rekylen bra. Utan den ska vara mjuk nere för att ta rekylen här. Hagel, då har man mer vikt framåt. Det är ofta så att man lägger, man säger allt från 90% med på knät framåt liksom, alltså vikten fram. Kula lite rakare i kroppen. Skjuter alltid med ljuddämpare så har du ingen rekyl, behöver inte tänka på den biten. Mjuka avslappna här så tar man rekylen där. Håller med vänster ordentligt så du kan ligga kvar och repetera. Alltid titta på målet. Så du tittar, sätter fokus liksom på målet. Precis som ett objektiv, du skruvar på objektivet, har du det på målet.
För det tittar. Ser man ju, det är ganska vanligt hos många att efter skottet så tittar man upp samtidigt som man repeterar. Men du ligger alltid kvar i siktet.
Alltså det är så hillbilly. De som tar ner vapnet ner till höften och börjar repetera där, nej, jag gråter.
Det, kanske inte så. Men i alla fall,
det är jättevanligt.
Nej, men många lyfter i alla fall blicken lite grann över kikarsiktet.
Nu har du för höga tankar om folk för att du och vara duktig och kan repetera bra. För jag såg den med din Stras och nu repeterar, vilket var fantastiskt bra.
Okay.
Folk tränar för lite. Det är inte som golfen där folk står på driving. Folk tar ner jättemycket. Och det är jättesvårt, för då ska du hitta in i kikarsiktet igen och allt sånt. Och så har det blivit någon grej nu att alla ska ha kolvkam. Alla behöver inte ha kolvkam. Och jag tycker inte riktigt om när folk trycker till när man skjuter kula. För du får ett spännmoment. Jag lägger den här. Skjuter jag hagen så lägger den. Men jag lägger fortfarande den hårt.
Det här avsnittet är också sponsrat utav Weidmann.se, en jaktresebyrå. Och jag sitter här med Einar som är ansvarig på byrån.
Weidmanns heil.
Weidmanns dank. Det är så säger man ju.
Ja, helt rätt.
Och Weidmann, om vi börjar där, det stavas med A, va? Ja. Weid.
Precis. waidmann.se ska man gå in på för att kolla in våra jaktresor.
Ja, vad härligt. Och jag reste ju faktiskt med er. Så vi var tillsammans i Polen och jagade kronhjort under brunsten. En fantastisk upplevelse.
Mm, det var fint.
Och den resan kan man väl faktiskt beställa och boka till nästa år. Mm. Eller till detta året då, efter sommaren.
Ja, vi har under brunsten i september så har vi två avresor planerade nu under första och andra veckan i september. Och de kostar 15 000 kronor per person och då ingår alltihop resa, tur och retur, jaktarrangemang, mat och dryck, boende, rubb och stubb, förutom då fällavgifter.
Och kring fällavgifter, hur funkar det där då? Ni har ju en lista på sajten, vet jag, så att man faktiskt kan se i förväg då vad en eventuell gjort trofé kostar.
Mm. Och den prislistan är ju direkt ifrån det polska skogsbolaget som vi jagar hos. Vi har inga påslag på den prislistan och där särskiljer vi oss mot våra konkurrenter, utan vi vill att det ska vara prisvärt och bra och det ska inte kosta skjortan att skjuta en fin kronhjortstrofé. Så därför så är vi många gånger halva priset mot andra jaktresarrangörer.
Och ni har ju väldigt god kontakt med den polska arrangören. De här pengarna som kommer in från troféavgifterna, vad används de till?
Mm, de går ju rätt in i den här arrangören som tar och återinvesterar det i skog och i djuren och utfodring för att det ska kunna komma en större och starkare stam. Så att det är ju viltvård som pengarna går rätt in i. Så att det är ju så hållbart och etiskt som det bara kan bli, utan mellanhänder.
Och när vi var nere så jagade vi på över 20 000 hektar. Och det är ju enorma marker och biotopen var så sjukt häftig. Så är ni sugna på att få samma härliga upplevelse som jag hade, så tycker jag att ni ska gå in på waidmann.se. Där kan ni också titta på en film som vi filmade när jag var nere.
Absolut, gå in på waidmann.se, kolla in filmen och hör av er om ni har några frågor. Så ser vi fram emot att ses i de polska skogarna i september.
Och om vi tittar på kula, löpande vilt, så är det ju, jag har varit inne på det tidigare avsnitt också, att jag vid väldigt få tillfällen så har jag egentligen faktiskt avlossat skott på löpande vilt.
Men nästa säsong?
Ja, alltså nu börjar jag har tränat jättemycket, så nu känner jag mig liksom trygg i det.
Och jag har ju sett dig nu, du är hemma.
Ja, men det är gött att höra. Men du har ju, de flesta kanske inte skjuter på löpande vilt över ungefär 80 meter, det är ganska vanligt tror jag. Men du har ju liksom skjutit på löpande vilt på extrema avstånd, eller hur?
Ja.
Hur tänker man då? Och det här är antagligen ingenting som du rekommenderar för många andra. Och ingenting
Nej,
som jag
tar man Jägareförbundets bok, gamla som Stenk Stoffer som har skrivit, det står att man inte ska skjuta på löpande vilt. Men sen har man älgen, man skjuter på löpande. Jag är inte ute efter att vad jag kan skjuta och långa och lägga ut så här. Jag skulle hellre som på YouTube, jag lägger hellre ut att förvalta viltet som vi ska komma in på sen. Men så är det fortfarande så här, sen vill jag marknadsföra.
Mm.
Kan jag skjuta bra så lyssnar folk på mig bättre. Och nu har jag varit väldigt privilegierad och skjutit mycket av min skjutsimulator. Jag har tränat mycket med den och skjutit mycket med eleverna. Och under de första åren jag körde jägarexamen så sköt jag alltid mer själv under kursen än vad eleverna gjorde sammanlagt.
Mm.
Den är speciell. Nu är det ju inte alls samma sätt. Nu är det så här, för jag tränar hela tiden. Jag sköt ju 7 dagar i veckan liksom. Hagel, kula, pistol. Inte mycket pistol, men jag sköt hela tiden. Och då kunde jag kände mig trygg utan konstigheten jag sköt som bäst att skjuta på 300 löpande kron när jag är i Spanien med 9-point.
Mm.
Det gör jag inte idag utan konstigheter, det får man liksom komma in. Och då är jag jagar så många dagar där, precis som när jag är i Afrika, jag har ett par månader, det är bara skjuta nästan varje dag, det är så långa håll. Och man jobbar upp sig till det och så känner man liksom. Och man nu ska pusha, för jag är mycket tärre att pusha, för att jag vill bara instruera det som jag brinner för, om man vill kunna lära ut och hitta teknik. Och det jag kände som när jag tog över ett år borta från jakten, ett helt år där jag inte skjutit ett enda djur, när jag sen skulle börja skjuta, alla de här sakerna som jag vet att eleverna gör när de blir nervösa och ska skjuta upp, det är folk gör fel och man tänker för mycket när man ska skjuta, precis som du berättar själv, det hände mig det också, och sen bygga upp allt det här och då blir man förhoppningsvis en bättre instruktör. Och om man då sammanfattar liksom enkelt, då är det att skjut på första svingen. Vad betyder det? Jo, om man nu har ett, vi säger att man skjuter på en gris på 25 meters löp. Ta den då när man då kommer under bakifrån. Om man då kommer in i ut, har fingret alltså in och så kramar och stannar inte. Så att man inte lägger och tänker och stannar upp, sikta och så här. Utan första svingen, precis som du sköt grisen. Mm. Och du sköt ju, igår sköt du på 150 meter och träffade. När vi tränade på simulatorn.
Mm.
Skjuter man på de normala hållen. Som då är kanske 80 meter max. Men heller 20, 30, 40, 50 meter. Det ska ju vara kulfång och alla de här bitarna. Och man får tänka på hundförare och man får tänka på hundar och andra djur. Om man då applicerar det här så är det fortfarande att skjuta i första sving. Har man finger på, stannar inte, svingar. Och det är svårt för mig att säga det. Utan jag brukar alltid vilja visa det. Men man tänker under bakifrån så att man hittar en punkt. Och skjuter man på kort håll kan man fortfarande skjuta. Då kan man titta i djuret.
Ja.
Man behöver ju inte lämna djuret. Det är också en väldigt intressant sak. Om man skjuter på 100 meter på ett djur. Det vill säga 80 lätt var älgen. Där vet ju alla framförhållning på älgen.
Mm.
Mm. Har du ett minne, då får du lämna. Men det finns ju ingenstans att titta framför.
Nej.
Om vi tar en gris till exempel. Om vi ska skjuta den på 80. Där finns ingen punkt framför. Det är det folk gör fel. Utan du ska fortfarande träffa. Eller titta där du vill att skottet ska träffa. Så tittar man där. Och sen är det så att lämnar man. Och så skjuter man. Om man applicerar till en lerduva så är det hur mycket himmel har du framför.
Mm.
Och här är det samma sak hur mycket. Men då är det liksom, du tittar du där du är skottska och sen tar du bakifrån och så kommer du igenom och så kramar man och stannar inte. Så att man får, det är lättare med lerduva om vi förklarar lerduvan med hagelskyttet.
Men du tittar hela tiden på träffområdet.
Ja, om vi har en lerduva så tittar du till exempel i neder framkanten på lerduva eller framkanten.
Mm.
Så du tittar på lerduvan. Och sen så svingar du igenom. Och sen när du lämnar lerduvan och får viss himmel, det är ett lätt sätt att förstå det, då kramar du och stannar inte.
Mm.
Skjuter jag på längre håll, skjuter jag på 200 till exempel på en kron, då har man ett djur framförhållning. Då tittar du på, och sen är du när du är ett djur framför, då rider jag. Rider du förstår, då ligger du på samma, då har du samma hastighet du ligger framför när du börjar komma på lite håll. Och när du då skjuter, då gäller det att du kramar och stannar. Då får man ha väldigt bra teknik att krama.
Jag måste få lägga in en liten, inte varning, men brasklapp.
Yeah.
Och det är att från min sida i alla fall, och jag tror att det är från det också, det är absolut ingen rekommendation. Att
nej, och det är jätteviktigt att du säger det här. För det man ska liksom ha respekt.
För att du har ju hållit på att berätta, du tränar, du gör som du vill.
Yeah.
Men jag själv personligen, jag skulle ju, igår stod vi på en simulator och då träffade jag bra på löpande vilt på 150 meter, men det skulle jag aldrig
göra. Och det här
är
jätteviktigt. Jag är helt med, och det är samma som jag också förklarar. De här filmerna när jag står i Spanien och skjuter, jag skjuter liksom 300 djur på, säg jag skjuter 20 djur i snitt om dagen. Jag ligger mellan 0 till 30 djur per dag och skjuter på ett pass.
Mm.
Och så gör jag det hela tiden. Jag går ut på ett pass mer eller mindre allt jag ser då. Men det är liksom inte det du går ut på att göra de här långa skotten, utan det är ju tekniken vi försöker snacka om och försöker applicera. Utan det bästa som finns är ju att skjuta på korta håll och kontroll, och man vill absolut inte skada.
Nej.
Så därför får vi, det är jätteviktigt att vi får rätt på det här.
Ja.
Nu bränner jag i tekniken, det är bara för att det är lättare att förklara.
Ja, och det är jätteintressant att lyssna på och hur du tänker och hur du gör. För jag märker ju både hur du håller i bössan, hur du men hur du tänker när du skjuter är lite annorlunda än vad många andra gör.
Idag var jag jättenär på att jag hade skjutit ett par dov och det hade gått väldigt fort. För jag har sett och bestämt innan var kan jag skjuta inte. Och sen går det att jag bara tittar och så går det som en robot. Liksom.
Vi kan prata om det. Ja. Det var ju så att jag och Kalle har varit ute idag. Min son var med också.
Ja.
Nere i Skåne. Och vi fick då möjligheten att följa med dig och pyrcha dov. Men vi stötte på ett gäng och de var väl på, kan ha varit på 500-600 meter ute på en åker som var ganska kuperad åkermark.
Och de är ju drillade nu, slut, de lägger sig på en höjd och ser, så har de koll på allting.
Exakt.
Och minst det så bara drar de. Vi hade ju ett par flockar ju.
Ja, men istället för att, som många andra gör, det är att man kanske går in i ett, liksom, i skogen.
Sitter och
eller
väntar, spelar på lotto. Eller
väntar och så stiger man fram. Så sa du, vi lägger oss ner och så kryper vi. Så vi ålade ju cirka 300 meter i leran. Så både jag, Louie och min kikare.
Jag ville ju att du skulle få skjuta.
Liksom, jag har ju lera i munnen fortfarande. Mm. I, liksom, under, mellan tänderna har jag lera. Och då till slut så kom vi in på, vad var det då, 250 kanske?
När du var, vi hade framme där på 210 och sen in och med benstöd, handkikarna bak och allt sånt. Och då är det perfekt kulfång vi har kuperat. Men jag förstår dig, för att längre bak är det ett hus.
Ja.
Men när jag tittar där, det finns ingen chans. Hur en kulan vinklar och sånt, så kan den inte komma in, så det är helt ofarligt.
Nej.
Men du gör verkligen rätt. För det är samma sak, det här är en av de viktigaste sakerna. Om man står och ska skjuta och det inte känns rätt. Mm. Har man det minsta lilla frågan, något det inte känns bra, så ska man absolut inte skjuta, för det kommer inte bli bra. Ja,
och det var ju det jag kände.
Och det är men innan man just frågetecken ska bort.
Och då, för när jag samtidigt då har djuren i bild och ser huset bakom, så känner jag att nej, men jag känner mig inte trygg i detta. Du kan marken, du kan biotopen och liknande.
Ja, så, men jag backar mig, jag kollar med handkikaren, tittar, jag vet hur huset, och tittar hela vinklar, kollar över allt kul, för jag har inte frusit marken. Där finns ingen chans. Även om jag har frusit, så är det helt ofarligt skott.
Ja. Men det känns ju konstigt. I alla fall, ja, men det som hände då var rätt intressant. För då, men då så sa jag, men om du vill så är du lärorikt. Och nu har vi liksom smygit här i 300 meter.
Och vi behöver beskatta lite till.
Exakt. Så då tog du geväret och sen så kröp du lite till. Jag och min son låg kvar i leran och tittade på. Och sen efter ett tag, efter ganska länge faktiskt, när du har liksom studerat någon länge, så reste vi oss upp och så gick vi därifrån.
Smög tillbaka.
Och det var också en sak som jag uppskattade jättemycket, som jag lärt mig. Just din syn på att inte störa viltet. Så att när
jag
du
vill,
valde så här,
jag
när
vill ju skjuta dem med så få dagar som möjligt.
Mm.
Alltså om man har en mark som den här. Jag har ett par ställen med dov som det börjat skjutas. För att det är så pass, de här ställena kan du inte ha drevjakt. Det går inte. Det här är inte gjort för drevjakt. Då får man smygjaga.
Mm.
Och det är häftigt, tycker jag, om man tittar och tänker. Och det sista jag gjorde då när jag inte sköt. Jag vill ju skjuta i den här gruppen, så vill jag gärna skjuta 5-10 stycken.
Och det var det jag skulle komma till. Mm. Så det som hände då, för er som lyssnar, så var det så att Kalle sa att nej, men jag valde att inte ta skott, för jag hade nog bara kunnat skjuta 2 stycken.
Ja, 3 då, hade jag skjutit utan problem. Men jag vill upp till 5-10 stycken.
Du hade ju liksom sett, och det var då jag sa, ja, men det känns som du spelar schack när du jagar. För när man spelar, en duktig person som spelar schack tänker ju flera drag i förväg.
Mm.
Så det kändes som du hade liksom studerat gruppen, du hade tänkt, ja, först fäller jag den, sen kommer de röra sig åt
längst
det
uppe till vänster, för jag vill inte upp dem till vänster, jag vill ha ner dem till höger. Och sen skulle jag skjuta den första bakom bogen upp i leverskott, så han stått. Den kommer ju dö, det är inget konstigt, det är ingen skadeskjutning, ingenting. Så han stått, sen har jag plockat nästa chock. Och sen så hade de, efter man stått där och börjat falla, så har de sprungit åt höger. Så hade jag plockat ner den längst fram till höger och sen bakom. Så har jag plockat dem runt så. För att jag vill, ja, om jag nu säger att kollar man hur stammen är, det är en väldigt stark stam bland hindar och kalvar. Det här fältet som är då på 80 hektar har jag haft 600 dov inne. Och ni som är bönder, ni vet ju vad som händer om man sår raps, och så kommer dov in och betar lite. Det är bara så om. Och det är fortfarande kostnad liksom. Och vi som är äldre, vi kommer ihåg att först stoppar man pengar på banken och så fick man ränta. Och har man ett starkt kapital, man har många djur, så kan man ta en ränta. Här kan vi ta hindar och kalva, kan vi skjuta. Vi kan absolut inte skjuta handjur. Det är helt för dåligt med handjur. När jag kom in på den här marken så var det äldsta handjuret överallt när jag körde runt och tittade 3 år.
Mm.
Ett handjur av dov, dovhjort, dovvilt, dovhjort, det handjuret, de skjuter man 8, 9, 10 års ålder. Sen finns det folk som säger, ja, men de där aspekten, man kan avskjutning, man kan göra så här. Absolut, om man har en perfekt värld med mycket djur, så kan man selektera småkroppen, små smetsar, spets under öronen. Men om det är för lite handjur, så skjuter man inte, då sparar man. Så att jag är så provocerad av det, för att alla är så, är det horn så skjuter man.
Mm.
Och skjuter inte jag, skjuter grann. Man måste samarbeta, tänka längre liksom. Och doven är ju vandra, de har ju i brunsten, alltså innan brunsten, de är lovliga i Sverige från 1 september. Då är de inte hemma där det är liksom det normala, utan de är iväg i härklubbar liksom. Sen kommer de in till brunsten någonstans runt oktober. Och sen så ska de slåss och ska de gamla, så ska de då, ska det paras. Och sen efteråt så är de trötta och ska de vila. I Sverige får vi inte jaga under brunsten. Alltså det är ju lite brunst i början och slut. Men jag tycker bättre om en större marker där man skulle kunna få selektera i brunsten. För de har mer kontroll och så blir det väldigt rätt. Istället för att lite låta skjuta på drev på fel ställen. Sen tycker jag att det är fantastiskt att alla får jaga. Men all jakt sker fortfarande på viltets bekostnad.
Mm.
Och nu, jag hörde lite på lite olika när jag poddade, jag har hört på massa andra och så alla bara tjatar om det här att det är okej att skjuta så länge man äter. Och jag har så svårt för det. Jag bara, absolut, jag älskar att äta vilt. Alltså, när jag växte upp så var det så, det var ju så var det. Det var inte alls samma. Så förstått på jägarexamenskurserna och folk uppskattade. För början tänkte jag, ni kommer hit för att lära skjuta. Skiter det, vi äter köttbullar och pizza eller vi tar en korv, det går snabbt. Vi ska skjuta mycket. Och nu har jag ändrat mig så nu har mycket vilt. Men det är väldigt viktigt att visa respekt till djuren. Och då är troféjakt något fint, för då får man upp åldern på handjuren. Och hondjuren får en stor stark man istället för en liten pågapitt. Vilket inte är jättebra. Så att det jag tycker man borde göra, det är att försöka spara upp. Och det vinner ju alla på. Då får man, det är många som säger, jag är inte troféjägare. Det är ju inte troféjägare, men det är ju inte det. Det är åldern. Och det är naturligt, hondjur som har gjort sitt är perfekt att plocka bort.
Berätta lite grann hur dina tankar går om det är så att man vill ha, om man har en mark, att man arrenderar mark eller att man äger mark eller sådär, eller ett jaktlag då som jagar någonstans, som är ute efter att få en stark och bra rådjursstam. Hur tycker du att man ska förvalta den på bästa sätt?
Idag måste man ta upp en annan grej. Det har blivit annorlunda idag när jag växte upp, som det fältet söder om slottet som jag visade. 1998 när jag hade muckat som Lapplandsjägare så hade jag 100 rådjur på det fältet. Idag är jag överlycklig när jag har sett 12-5. Idag så är vi tre där.
Mm.
Och då skjuter vi inte rådjur hemma, för kunde vi skjuta. Vi hade ju drevjakt med hagel. Vi växte upp med det. Jag har stått på pass och skjutit 6 rådjur med hagel. Och vi har haft humor. Alltså vi sköt ju 20-30 rådjur per jakt. Nu har jag dratt i handbromsen. Så att det som spelar roll är ju doven. Mm. Doven är väldigt starka, kommer in på bekostnad av rån. Vi har vildsvinen, så hela den biten. Så att det blir konkurrens också. Och de trycker undan rån. Så jag märkte hemma på mitt bästa ställe med rån hemma, så var det inga rådjur. Och då tänker man tjuvjakt eller något. Man börjar tänka de här negativa fel. Sen bara märkte jag att där vandrade runt 12 handjur dov.
Mm.
Och så var det inga rådjur. Jag bara, då förstår jag problemet, va? Och då finns det olika lösningar på det här och prioriteringar. Får man välja. Men jag älskar rådjuren. Och jag tycker att det är rådjursmark. Det är inte dovmark. Går vi tillbaka till själva om man har rådjuren, så är det för att få upp stammarna och sånt, så är det ålder. Alltså man måste spara. Har man mycket djur...
Vad är ålder då? När pikar ett rådjur?
Det kan vara individuellt på olika marker också. Allt sånt. Det är precis som med dov och mufflon och olika så här. Men doven brukar man säga 8-9 år. Och så 10 retur normalt sett. Och så kronen skjuter man 10-12. Bockarna var 6-7. Någonstans ibland samma 5-8. Det är lite olika.
Och när du studerar en bock, om du har den stilla stående på 40 meter, säger vi, så att du verkligen har möjlighet att studera den i siktet. Hur gör du för att kunna identifiera om det är en... Nu utgår vi från att det inte är liksom någon liten små pinnar och sådär. Det är en sextaggare.
Absolut.
Den är liksom, det är en rejäl bock. Ja.
Det finns ingen som, det är ingen som kan svara på det.
Nej.
Helt omöjligt. Man får backa bandet. Det är på när man börjar på året. Men vi säger att man börjar kolla rådjuren. Så att de som först tappar hornen börjar gamla. Då, så de växer ut, de som fejar först är de gamla djuren. Så man följer dem. Och tar man då i april... när de fejar hornen där, då kan man se var de börjar ta sina revir, och så lättar sig åldern, och sen får man följa och titta. Det är som att man kanske ibland kan ha ett större, starkare djur som håller, så den bara blodningen för stor kroppen, stora skallar, för det är inte bara hornen.
Nej.
För att du ska få upp vikten och sånt, och nu kommer vi in på något som är känsligt och konstigt, troféjakt igen. Hur får man då, du vet, det finns ju sådana här konstiga medaljer man hänger på ett horn. Om du tittar in hos mig, ser du några medaljer på någon av hornen?
Nej, men jag ser sinnessjuka mängder horn.
Alltså, ja, det är 20 inte... guldbockar där. Ja, alltså, absolut, men jag har inte en medalj på dem.
Nej, jag måste förklara. Vi är alltså i ditt vardagsrum.
Mm.
Det är 8 meter i takhöjd. Och sen så är det... alltså jag kan inte räkna dem. Men framför mig så ser jag... Ja, det är väl 10 stora bogmontage med ibex, kronhjortar, dovhjort. Det är vildsvin, en sikahjort. Jag ser mufflon, en räv och så vidare. Ja, det är helt sjukt. Men okej, men bara så att ni förstår. Och medaljer. Ja. Så det var där du var.
Tar vi rådjuren, då tar man och väger den. Och är det då en viss vikt så vet man att okay, det är guld och silver och brons. Det här låter ju helt tramsigt. Ska man sätta en medalj på djur? Men det visar en bra förvaltning. Om man bara mark, djuren har fått komma upp i ålder. Man har selekterat bra med att de är stora och starka i kroppen. Och då blir det blir mer kött och det blir bättre. Det är starka igen och allting är rätt och bra.
Mm.
Det ska vara gammalt djur, det ska vara rätt, det ska vara jakt bakom. Det ska vara så när jag höll på att guida mig. Jag guidade 9 guld, 2 silver och brons på 2 dagar plus 2 halvdagar. Och för mig var det liksom inte de här medaljerna, utan det var att det var rätt djur. Det var fin jakt, de sköt en på förmiddagen, en på eftermiddagen. Kunde ta fler klienter och vänner. Och så selekterade foto och så gick vi efter den här. Och det är så mycket förarbete.
Mm. Vilka bockar tycker du är bra om man vill ha en bra, om man vill förvalta
marken? Vi kollar ålder först.
Och ha en bra. Vad ska man titta efter?
Man ska få upp ålder.
Ja.
Ålder är det som är grundläggande, säger de. Och tittar man på en bock och den beter sig barnsligt, så ung ut. Ja, då är det en ung bock. Det kvittar hur länge man tittar på den.
Mm.
Tänker man kolla
nacken. Och vad gör den för att bete sig barnsligt? Hur ser du det?
Hur de rör sig runt och de beter sig. De är smala i nacken, kroppen. Hornen kan ju, det ses mindre horn kanske. Så att, men det som är jobbigt med rådjuren.
Mm.
Jag skulle vilja att djuren hade ett sätt där man, du vet, alla säger så att det är okej att skjuta sexor. Du kan ju ha andra hornuppsättning som kan vara en sexa. Du kan ha jättetid, det kan vara en ung bock.
Mm.
Det är jättesvårt att bara säga. Men jag tycker man ska försöka få upp ålder, man ska följa och titta. Och det är så många ställen tycker jag där rådjuren idag, där jag befinner mig runt och tittar, så finns det inget ställe som i närheten är så starkt och bra som det har varit innan.
Mm.
Och det är väldigt kul att kunna förvalta. Nu har jag inte varit hemma på väldigt många år. Jag har inte varit hemma i Sverige sedan nästan 2013. Jag har uppehållit mycket med jakten utomlands och jägarexamenskurserna, så jag har inte riktigt haft tid med jakten. Jag gjorde ju valet att fokusera på jägarexamen istället, och så tyckte jag det var roligt med jakten utomlands. Men nu är jag tillbaka igen och börjat ta på mig lite mark för att kunna förvalta rådjuren.
Det är ju ganska få människor man träffar som faktiskt har jagat och fällt över 100 arter. Du har berättat om vissa år när det är, liksom, det är siffror som är helt galna. Du har jagat sinnessjukt mycket. Men rådjur vet jag att du inte jagar. Eller?
Nej, men jag älskar dem än allt annat. Och futtar dem och sånt. Du ser som futtet där jag visar några andra bilder. Jag älskar ju dem. Alltså jag tycker det är så... Alltså det är en känslan... Och komma ut och vet, och futta. För det är så här, jag älskar ju barn när det är fint väder. Jag förstår inte varför man jagar om det är dåligt väder. Regnar det och dåligt väder, varför gå ut? Alltså det är ju självplågar liksom. Doven älskar fint väder, jag älskar fint väder. Rådjuren inte liksom, men just att futta, då vill man ha fint väder.
Mm.
Då hade jag haft Hans Berg, han började snacka om futta med utljus. Jag futtar med ljus.
Mm.
Mina de här favoritfutten, har inte de här. Om vi hade varit på Busch och Kloster och sett på väggarna. De är futtade på 30 meter med de här, det där stora objektivet. Med solen i ryggen.
Mm.
Alltså smyga sig in och futta dem. Det är ju 1000 gånger roligare. Skjuta är ju inte så jävla kul. Ja. Känslan sen att kunna ta någon och guida upp. Och han får skjuta. Alltså dela lyckan. Mm. När de skjuter och får trofén. Och ser dem glada. Och just att man får dem lugna. Jag har tittat mycket när jag åker och jagar i olika länder. Så ser man guiden och bara tjut, 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 tjut. Då blir man ju stressad.
Mm.
Hur var jag idag när du skulle skjuta? Och samma igår. Igår tyckte du var lite annorlunda.
Ja, nej, alltså det fanns ju noll stress.
Man måste vara lugn och tryggheten.
Jag kände mig väldigt bekväm. Och jag kände mig också bekväm i att kunna avstå från skott.
Ja, och det är viktigt.
Ja.
För man ska ju absolut inte skadeskjuta. Det ska inte kännas fel, det ska inte vara farligt. Och har man det minsta ska man verkligen, för det blir inte bra.
Nej.
Och börjar det bli för mörkt, skjut inte.
Nej.
Det är också många som gör fel, tycker när man jagar bock. På morgonen, går inte ut när det är för mörkt. För då kan man bara stressa. Alltså då kan man bara bli att man trampar på någon kvist eller gör något och skrämmer iväg dem. Utan jobba med, man kan nästan jaga dem hela dagen ju.
Mm.
Och sen på kvällen börjar bli mörkt, jag åker hem.
Mm.
Eller sitter och jagar räv sista biten.
Mm.
Och jag tycker om att locka räv med lockrop. Precis som Uffe Lindroth, jag använde samma lock. Vi började snacka. Han tänkte ju när man talade med mig, bara, vad fan är det för skränig jävla dryg skåning som jag ska säga själv. Vad fan är det för en dryg jävel, och tyckte nu sådär om mig. Men sen när vi satt och snackade ett par timmar och märkte att vi hade skjutit räv med samma lockpipor. Vi började väldigt mycket 2005-2006 där och höll på med dem. Då började han acceptera mig lite i alla fall. lite så här okej, okay, skränig, dryg skåning som älskar sig själv liksom för mycket.
Men tror du att det är många som har den uppfattningen av det?
Då är vi tillbaka till Zlatans tänkande. Zlatans bok var ju bra, eller hur?
Ja, det tror jag.
Jag hade skulle guida den största inom jakten i Europa. Och så, fick man liksom, har man gått runt och sagt att man ska vara bäst, man måste pusha sig så här runt mellanmjölk. Då lör jag lite så här, ångest, fan varför har jag inte förberett mig mer, varför har jag inte där? Man måste ju pusha sig själv.
Mm.
Säger man att man är mellanmjölk, då kan ju vara mellanmjölk. Men säger man att man ska vara bäst på att instruera, som jag tycker för jägarexamen, ja, då får man ju pressera mer. Och det är det de köper.
Mm.
Det är just det här skyttet. Och då när jag guidar sånt, när jag började guida så kände jag att jag kan ingenting, jag är värdelös, vad fan kan jag? Och så hade jag någon stor och så tyckte de att man var duktig. Så satt man som svensk, för jag är fortfarande uppfödd på landet svensk. Jag svenska, jag är på land, du vet så, skivarp. Då tittar man ju ner på sina fötter och skäms när någon säger att man är bra, man fattar ju ingenting liksom. Mm. Sen höll jag på mycket, så att jag är väldigt tacksam till Barsebäck. Och familjen Hamilton där, det var min bästa kompis liksom, och hans pappa som tyvärr inte tiden. Den tiden jag fick där med rådjuren och allting och med vänner och fina magasin till att börja med jägarexamenskurs och så. Det är de bästa tiden. Jag kan börja gråta nu när jag tänker på vart. Alltså jag är verkligen på gränsen nu. Jävlar vad jag kan inte hålla mig nästan. Men den tiden där, alltså bygga upp allting och så som Kristoffer Hansson, vi snackade på telefon varje kväll i timmar liksom, om allting med jakten och han höll på med gässen, jag höll på med bockarna och hur vi skulle göra det och det och det. Och det var en härlig period.
Mm.
Och sen när någon folk säger att man är, du vet, när någon säger, åh du är den bästa guide vi någonsin varit, och jag är bara, nej men vad snackar om, det stämmer inte in på mig liksom, bara, vad fan, varför säger du så här liksom. Så fick man höra det ett par år och så fick man privilegiet att jaga med de största inom jakt, de som varit runt och jagat, vet, de skjuter 240 olika, 300 olika arter. Du kan ju inte räkna, det är ju helt sjukt. När man kollar på de här djuren, det ser ut som Star Wars-djur, vissa av dem.
Så det är så jag känner när du titta. Säger 100.
Ja.
Men du, jag måste fråga, du är helt tårögd. Vad var det som gjorde att du blev så berörd?
Nej, men jag är ju väldigt tacksam för att hålla på med det här.
Mm.
Alltså jag älskar det. Och det är fortfarande på mycket bekostnad av jättemycket saker och och jag kände att hur ska man liksom, för det är alltid pengar, du vet, folk känner liksom, så kände jag att man tar ändå mycket betalt för mig. Jag tycker att det är jättemycket pengar för någon att betala för jägare. För nu är också inne på det här med jakten. Jag vill att alla ska kunna jaga och skjuta och allt sånt. Men också för att rädda djuren och ta hand om dem och ett värde. Och för mig när jag växte upp så pengar inom jakt, det var ju smutsigt. Det var så förbjudet, man betalade inte för jakt, man bjöd varandra. Och det är lätt, sitter man då som vi har jakt hemma. Och så var man runt och jagade hos kompisar, alla vi åkte på runt och jagade och så var det vänner och middagar och allt sånt. Och jag började jaga jättetidig ålder och var runt och jagade överallt.
Mm.
Så att det var ju en speciell bit. Men jag är väldigt tacksam för att ha alltså, lärt upp så många. Alltså just när man kommer och tar jägarexamen, jag ska förklara på ett bra sätt. Men när de då kommer till en, vad är det skyttet de kommer för? Mm. Jag är så tacksam för då vill man verkligen kunna. Och det var där jag gjorde valet. Skita i jakt för att jag vill bli duktig på att instruera. Och om jag då är där och instruerar och jag känner att jag hellre vill vara iväg torsdag, fredag, lördag och som söndag körde jag förtiden också. Att jag hellre vill festa eller vara på middag eller jaga eller åka och resa något sånt. Då är det inte ärligt och rätt.
Mm.
Men om eleverna vet att det är där jag helst vill vara och jag inte vill vara någon annanstans, alltså hellre sånt. Och det var där jag gick in, så då skett allt annat livet. Det är kul med kompisar, men man träffar, om du har fem kompisar i livet som du träffar varje fredag och lördag.
Mm.
Ja, det är ju rätt likt. Och jag som då snackar mycket, då ska jag sitta och snacka och underhålla. Så dricker ju inte jag längre. Alltså så här, så blir de andra fulla. Så behövs jag så länge folk är nyktra. Sen när folk blir fulla så behövs jag inte längre.
Mm.
Så då kan jag åka hem liksom.
Men när vi pratade om detta förut i bilen, så
men de här nya människor,
nämnde bara, du det som en mörk resa, sa du?
Ja, men det är ju mörkt när du får skita. Jag sket i fem bröllop på ett år. Jag bjuden på fem bröllop som jag inte gick på. För att jag var så fokuserad. Du har ju insett att jag är lite tävling, kan man säga.
Ja.
Inte lite heller.
Nej, det är ju ganska tydligt.
Ja. Och då ville jag så här, för att jag vill ju att varenda elev som kommer ska klara jägare. Liksom. Alla ska klara proven.
Mm.
Om jag har någon som jobbar för mig som säger att när det kommer någon, ah, men den där är jättedålig. Det är helt ointressant.
Mm.
Utan varenda en, de som är sämst, det är alla de som kommer och tror att de kan skjuta. Jag har gjort militärer för 30 år sedan. Och de sämsta, sen är det väldigt många, de som tycker att de kan skjuta, de kommer ju inte till mig, utan de är ju reda för teorin. Och de går ut i sådana teorikurs. Min kurs är inte teoretisk, utan mina elever har läst all teori innan. Förbörjande frågar allt som de kommer till mig, så är det säkerhet att skjuta.
Mm.
Det är ju det som är det viktiga.
Mm. Jag pratar med alla mina gäster om varför de jagar. Det är lite så här grundidén till hela podden faktiskt. Jag tycker det är väldigt intressant med att människor har olika drivkrafter. Vissa har maten, andra har upplevelsen, spänningen och så vidare. Du känns ju liksom så extremt tävlingsinriktad så att det nästan... Eller vad är det? Jag ska inte lägga orden i munnen på det. Men vad är liksom drivkraften? Har du funderat över det? Varför jagar du?
Nu kommer jag babbla om något så här. Fråga mig liksom till exempel vilket land var det häftigaste och vilket djur var det häftigaste. Tänk privilegiet som jag fick. Jag fick åka till Mongoliet. Mm. Kommer dit där och då står en person som har suttit i regeringen där som var chef och det fanns bara ett jaktbolag innan Gulchen i Mongoliet. Då står han där helt så här, typ rullar nästan ut röda mattan till mig. Tar in mig i Ulaanbaatar. Jag får gå in i museen, alltså museen som är stängda. Jag får in och titta och se allting i landet som du kan inte komma in i vanliga fall. Jag får reda på precis vad jag vill inom jakt och museen, alltså de i Genghis Khan, åker runt och får privilegiet ut i bergen. Jag var både i Gubiöknen och jagade, och jag var uppe i Altaibergen och allting och jagade. Både, den ibexen som sitter där som inte är där just nu som har trillat ner, den sköt jag där. Och så det djur som du inte hade en aning vad det var, den whitetail-gazellen, som det typ inte är tre svenskar som har skjutit. Det är privilegiet att inte komma dit för att jag betalar pengar utan för att de respekterar mig. De var helt så här, du vet, tyckte att jag var duktig jägare, duktig på att skjuta, duktig på att röra mig och hela den här biten. Att man är respekterad. Det är ju ett jätteprivilegie. Mm. Åka runt i hela världen. De här människorna.
Men är det det som är drivkraften?
Ja, men alltså att kunna välja 100 personer som jagar bock med och du får välja vilka personer, för de är intressanta. Mm. Jag tror det som driver mig är att det är energi och det är roligt att lära ut och skyttet. Och det med att jag kan skjuta på långhåll är det enda som är vinning av det. Det är för att folk lyssnar bättre och lättare. Det är precis som den, när du fick se YouTube, den som har lagt ut när jag skjuter 300-400 meter. Mm. Det är för, om du kollar på YouTube, vad kollar folk på? Du själv älskar vildsvinsfeber. Du gillar tysken, du vill kolla på det och du är som Alexander Nordin, hela den här biten. Drevjakt är det som du tittade på internetet i början inom jakten. Och det är det folk älskar. Så jag hade mitt första klipp hade 1,5 miljon views. Mm. Och då har jag en box som är topp 2 största i världen på Safari Club. En jättefin box, jättevackert, alltså, som skjuts. 5,000 views. Och sen har jag när jag står och skjuter 5 grisar på 2,5 sekunder eller något sånt här. Och den får 1,5 miljon views. Mm. Då fattar jag att folk vill se skytte action. Det är inte det jag älskar, det är inte det jag driver för, det är inte det jag brinner för, utan jag älskar ju rådjur den här biten. Men det gör att folk vill komma och ta jägarexamen av mig.
Till många av mina gäster så brukar jag fråga lite grann om vad de har i sitt vapenskåp. Men jag tänkte vrida lite grann på den frågan till dig. Om man är ganska ny på jakt, vad bör man leta efter? Hur tycker du att man ska fylla sitt vapenskåp?
Det är också en sån här, det är också en grej. Har man obegränsat med pengar eller om man har det svåra och allt sånt, så är det fortfarande att man ska ha en klass 1. I kaliber 6,5-308 tycker jag. Med en ljuddämpare och ett kikarsikte. Som, idag finns det väl ett bra kikarsikte, 5-6 tusen. Och så finns det de för runt 10 tusen och så de här 20-30 tusen. Jag älskar ju Swarovski med allt annat. Så det är om man har lite mer pengar. Det finns Deltat för runt 10 som Astro Sweden har, liksom runt 10. Och så finns det då 5-6 tusen kronor sikt som också har. Det finns lite olika namn på dem, det samma japaner. De är jättebra. Drevjakt skulle bli att de är privilegierade för att jaga mycket drevjakt. I min värld finns det bara aimpointet. Aimpointet gör att du fokuserar för mycket på djuret. Är det då hundar eller andra djur runt omkring? Du tänker mindre, du skjuter bättre än du tänker mindre. Mm. Och så skjuter man inte på för långa håll och det blir en tunnelseendet. Mm. För man ska ju inte skjuta på långa håll. Bara för vi snackar om teknik på långa håll. Så det tycker jag. Sen ska man hagelpang, en hagelbock som passar. Mm. Sen är det ju så här, jag skjuter med en Parazzi. Och de startar på 130 000 då. Men det är det bästa som finns i hagelväg. Jag har en blaser. Finns absolut inget bättre än en blaser. Det är ingen slump att folk använder det. Piporna är grymma, säkringen, trycket, eller att resa med dem, allting. Mm. Sen är det ju där, när du köper en bil, vad är viktigt? Är det färgen, är det inredning? Då är det om du ska ha trä eller du ska ha plast eller kolfiber. Det är liksom, det är ju tyck och smak. Allting funkar som bra pang. Mm. Jag tycker däremot att man absolut inte ska köpa tumhål. Alla idag ska hålla på med tumhål och allt sånt, för då spänner du tummen. Och spänner man tummen kan man inte krama med pekfinger, alltså med skottfingret. Mm. Så tumhål är hål i huvudet i min värld. Mm. Och så ljuddämpare. Mm. Och så då 6,5-308 är de två kaliberna för att det är de mest vanliga. Lätt att få tag i ammunition. Funkar jättebra att skjuta med. Jag skjuter själv 270 för jag tycker det är den ultimata. Men det är ju en lite dyrare kaliber kanske, det är lite svårare med övningsarmar, men jag älskar ju 270 mest.
Mm.
När jag sköt jaktskytte VM i kula med Håkan Spurman, när vi var iväg då sköt jag 6,5, så sköt jag på bana och sånt, så sköt jag 6,5.
Vi behöver runda av och jag är jättetacksam, inte bara för att du har varit med som gäst i podden, utan för den, det dygnet vi har haft tillsammans.
Och det är inte slut ännu?
Nej. Men jag har lärt mig jättemycket. Och jag måste säga så här. När jag har planerat den här säsongen. Det är 15 gäster den här säsongen också. Mm. Om det var en person som jag inte trodde faktiskt skulle börja gråta under intervjun, så var det du. Och det, jag tycker det var härligt att du öppnade upp dig.
Men det är en väldigt speciell resa. Liksom. Mm. Och jag vill verkligen tacka alla elever som har kommit med och rekommendationer. Jag hade två kurser i rad. Då alla utom en kom på rekommendation.
Mm.
Jag vet Dugge, det är ju Google liksom, man googlar och hittar liksom jägare som kommer i gudsjakt upp, och det med namnet gudsjakt, det skulle jag absolut inte heta gudsjakt, men det var ju för att jag trodde inte jag skulle ha så mycket elever, utan det var ju för att det var jakten. Det var ju liksom, jag sålde jakt, jag hade bockajakt, jag hade harjakt och massa annat, därför hette det gudsjakt, för att jag hade på lite olika guds- och viltförvaltning. Mm. För jag tänker, det är tack vare guds och de stora markerna som gör det möjligt för alla att jaga, för man större marker ska man förvalta.
Mm.
För man får mycket småbitar så skjuts det sönder ofta. Och därför hade jag namnet. Och skulle jag idag så skulle jag nog absolut inte ha det. Utan jag tänkte ju, AJS hade jag tagit för Arméns jägarskola, Arméns jägarskola. Det hade jag tänkt lite. Så. Men det blir gudsjakt. Nu är det så inte mer med det.
Oavsett så var det väldigt kul att få prata med dig.
Jag är väldigt tacksam också.
Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått en fin och härlig bild av Kalle och all din kunskap.
Och du var väldigt duktig på att skjuta. Och du rörde dig bra. Och sen tycker jag att du måste... Det är fortfarande så här... det här med att folk tycker att man är dryg. Man måste ha... Om man kollar på sådana som Håkan Dahlberg, alla de här människorna som hävdar... Man måste ha ett självförtroende, man måste ha bort frågetecken, annars kan man inte prestera och sådär. Och det är samma med jakten, känns det inte bra så kan inte skjutas. Man måste bygga upp ett självförtroende med skyttet. Så lägga ner på 300 meter och skjut på 300 meters vallen, så känns det ju tryggare att skjuta på 100 eller 80 eller 50.
Tusen tack Kalle för att du ställde upp på detta.
Snackar mycket.
Du snackar jättemycket. Det går liksom inte att avsluta intervjun. Men nu trycker jag på stopp här bara.
Ja.
Och självklart ett stort tack till alla er som lyssnar på podden. Nästa avsnitt kommer på torsdag om en vecka. Och nu är det inte så många veckor kvar fram till midsommar. Är det så att ni känner att jag vill lyssna på fler avsnitt, då kan jag ju säga att det finns ju mängder av avsnitt ute. Så scrolla ner lite grann i listan så hittar ni kanske förra säsongens avsnitt. Eller tidigare avsnitt från den här säsongen. Och har ni inte lyssnat på dem så ligger de ju uppe. Så det är bara att lyssna på. Men vi hörs om en vecka. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.